Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkomna till podcasten Håller den? Podden där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Till Martin Sonneby, här är Erik Broström.
I've come to claim the right of prima nocta.
Såklart, vad hade det annars varit?
Yes, you have. Och Fanny Agazzi.
Yes.
Och Ola Aurell.
You might take
Nej, du går med bra.
Du går med den stora på en gång.
Jag vill ta Eriks.
Fyra har den stora kanonen på en gång.
You will never take our freedom.
Ja, det är bra.
God willing, have a family. Mm. Vad heter det? Vi har sett Braveheart från 1995 av Mel Gibson. Regi Mel Gibson, huvudroll spelas av Mel Gibson. Och en jävla cast av brittiska skådisar. Mycket Irish, mycket... English.
Och lite franskt.
Lite franskt där också. Ja.
Mm. Alla länder där du kan hitta halta och lytta.
Ja.
lite sneda tänder.
Ja. Jag blev glad av att se Brian Cox dyka upp. Det var ju roligt. För han är ju,
hade du glömt bort, va?
Han är ju Logan Roy i Succession nu. Den gamla skotska herren. Han har ju varit med i mycket som Hannibal Lecter-filmer bland annat.
Manhunter, precis. Mm.
Honom hade jag också glömt.
Han har varit med länge. Men, sådär. Så honom tänkte man inte på då när man såg den första gången. Men där dyker
han
upp.
Nu var det tydligt att han... Att Roy över huvudet var i Skottland. Och, ja.
Verkligen.
Nej, men det är kul att se honom där, tycker jag.
Ja, han är skotsk som fan. Vi ska börja med att säga, den här såg jag 1995 eller någonting. Mm. Och blev förvånad när den fick en Oscar för bästa film.
Ja.
För att jag tänkte, det där är väl ingen Oscars-film?
Jag tror att alla blev förvånade.
Var det så?
Ja, jag tror att det började snackas rätt mycket om hur korrupt systemet var.
Ja.
Tack vare den här filmen.
Ja, alltså det har säkert snackats om förut. Men jag tror att alla har väl alltid vetat att det är lite korrupt och att det inte bara handlar om vad som är bäst. Men där blev det lite tydligt.
Jag tror att Academy har velat ge Mel Gibson en Oscar jättelänge för att de älskade honom. Men de visste bara inte vad de skulle ge det för. Och sen så gör han en film som man kan ta på allvar. Det är diskutabelt i och för sig, beroende på vem man är. Men då tror jag att de är såhär, men han har gjort det här. Och då.
Han har samlat ihop det till en. Lite som Scorseses Departed.
Ja, han får den efter ett tag. Men eftersom man bara har gjort ganska liksom action. Alltså, han kan inte få för dödligt vapen. Han kan inte få för lovligt byte. Men Hollywood älskar honom.
Han borde fått för Mad Max 2, tycker jag. Road Warrior.
Ja, precis. Men då var han ju ändå inte riktigt, riktigt känd i den.
Men Hamlet då? Han spelar ju
Nej, men det är på ett sätt är det en Oscar-film för att det är en påkostad, episk, historisk film och sådana kan ju samla Oscars.
Det noterade jag nu alltså. Jävlar vad dyr den såg ut.
Ja,
men den är ju liksom, den är ändå så här, det är snyggt foto och liksom det finns en sån kvalitet i den.
Mm, verkligen.
Det är väl Skottland som är vackert, va?
Ja, det är det ju. Det är tacksamt att spela in där. Det är grönt och skönt och trevligt pålande vatten. Ja.
Inte vackert om man lyssnar på Ewan McGregors karaktär i Trainspotting.
It's rubbish in Scottish.
Det är ju att det är samma landskap. Ja. Hur mycket skiljer de? Det är typ några år senare kom Trainspotting.
Ja, men de gradar ju upp det gröna så in i helvete i den här filmen.
I den här?
Ja.
Nej, den kom väl 90, vadå, 97? 98?
Men den har vi ju gjort.
Det känns ändå som en sån
här... Ja, 96-97.
Det känns ändå som en kommentar för att den här är så oerhört skotsk patriotisk. Och sen kommer Trainspotting bara visa vad det egentligen handlar om.
Precis. Måste komma en motreaktion.
Första gången ni såg den då, Erik?
Jag tror med min gamla vapendragare och filmvän från barndomen, Tomtebo. Vi såg den på video. Mm. Jag såg inte den här på bio. Nej, det gjorde jag inte. Men jävla vad vi såg den här. Det var en sån här riktig favoritrulle.
Mm. För min del. Den såg ni flera gånger.
Den här, ja. Ja, men det här är den enda filmen jag har sett flera gånger.
Ja, jag tänkte att du är ju en sån som inte ser dem.
Nej, det är bara den här.
Fanny Agazzi.
Ja, det var Hedvig. Med Hedvig. Hyra film med Hedvig. Blandade notoriskt mycket ihop den med Highlander.
Oj!
Ja. För att det är killar som springer runt och skriker med långt hår, tror jag.
Det är, ja. Alltså, de har ju gemensamma beröringspunkter. Det är väl ingen snack om det. Det är skottar med svärd.
Ja.
Det är bara minus
det är inte,
magi.
Det är inte så konstigt. Sen kom det någon typ av så här, hej, den här skotska grejen verkar funka bra. Det kom ju någon film efter Braveheart som heter Rob Roy. Var inte
jag
det?
Tror att det var en sån här tvillingfilm. Det var ju väl ännu större just på 90-talet just med tvillingfilm. Nästan alla stora filmer hade en parallell film. Och så att från Robin Hood hade ju en annan Robin Hood-film samma år, och vi har ju pratat om Armageddon och Deep Impact.
Precis.
Och det var liksom generellt så, Independence Day hade också, var det någon Mars Attacks eller sånt där som kom?
Ja.
Det var någon sån annan film, men det var precis. Hela tiden så. Så den
det
här
var
hade också
mycket
det.
Katastroffilmer som hade, det var en vulkanfilm och så kom det en till vulkanfilm. Och sen kom det...
Dante's Peak och Volcano.
Ja, exakt. Och sen var det animerade film.
Trump och...
Trombo-twister.
Ja, just det.
Och sen var det animerade filmer om myror. Och sen bara så här, ding, ding, kom två.
Just det.
Rob Roy kom samtidigt. Och den är väl en sån, om man är lite så här, tycker den här är lite för jönsig och ohistorisk, så finns det de som gillar Rob Roy istället. Men jag är inte säker på att de har rätt.
Nej.
Jag är inte säker på att jag har sett hela den. Det är med Liam Neeson, va?
Jag tror att den är lite grå på något sätt. Och tar sig själv på allvar på ett sätt som inte riktigt blir... underhållande.
Ola då, första gången du såg den, minns du?
Jag tror att jag sett den på bio med någon kompis, men det är lite dunkelt. Men jag såg den när den kom, och jag minns min reaktion som att liksom våldet, eller man ska säga, i den är... Det kändes nytt. Det är ju gjort med mycket så här handkamera och snabba klipp och sånt. Och jag tycker fortfarande att det funkar, men då kändes det också som att fan vad det känns liksom. Om man går tillbaka och kollar på 80-tals actioner då, så är ju inte alltid våldsscener eller stridskrigsscener generellt så bra.
Nej.
Den här var bra. Sen så vet jag att jag led rätt mycket av den här jönsigheten, visa rumpan och sånt där.
Mm.
Och det tror jag att jag led mindre av nu. Jag har mer accepterat att det här är en Robin Hood-film. Och att den ska vara lite tramsig.
Ja.
Och då tyckte jag det var lite stötande.
Men om man ska jämföra med...
Pratar vi Robin Hood-män i trikåer?
Nej, men jag tänker, tänker du Kevin Costners Robin Hood? Alltså, för ska man ha den, för den kom ju sådär 91.
Ja.
Den är ju ännu tramsigare på liksom, alltså på kitsch-skalan, eller man ska säga Hollywoodifierad karaktär.
Ja, där har vi en Kevin Costner som inte ens försöker prata med rätt accent.
Nej, men han har hockeyfrilla och frosted tips. Och dyker upp i Sherwood-skogen och bara så jag ska ta sheriffen av Nottingham. Han är en riktig usling. My merry band of thieves. Liksom.
Den filmen är ju skitdålig. Men det finns ju någonting att berätta medeltiden genom Robin Hood, där det är lite på låtsas och det är lite ett käckt gäng som skjuter lite folk, men de skojar också. Och det är ett sätt att berätta en historia som inte tar sig själv på så stort allvar. Och ser man Braveheart från det hållet, så lider man mindre av att de är så skotskt härliga och visa snoppen för engelsmännen.
Sant.
Men ska man se det som att nu ska vi göra ett historiskt drama om hur det var i början av 1300-talet, då blir det jobbigt för att det hela tiden skär sig.
Jag hörde lite såhär, eller vad ska man kalla det för, goofs, men att kilt inte ens fanns på den tiden.
Det finns väldigt mycket, det är en sån här fråga, för jag gillar ju lite såhär historia, så jag har ju sett också flera som går igenom alla historiska fel i den här, och det finns väldigt mycket. Så eventuellt ska vi bara inte prata om det.
Ja, jag kan flika in med ett citat från Mel Gibson faktiskt, i samband med filmen. Han sa, "Some people said that in telling the story we messed up history. It doesn't bother me because what I'm giving you is a cinematic experience, and I think films are there first to entertain, then teach, then inspire." Och sen lite, pratar lite om alla historiker. Han säger ingenting om kiltarna, men han är typ så här: ja, men det kanske var så, kanske inte. Jag har hört att William Wallace bara gick runt och luktade rök för att han brände ner byar hela tiden. Han var ett monster. Man kan inte göra en Hollywoodfilm på ett monster. Typ så.
Huh. Så, ja, han var ganska, så det mer... fanns en riktig historia. Ja, det
är det. William Wallace fanns på riktigt, men väldigt, 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 väldigt lite är som jag har förstått det, stämmer med verkligheten.
Ja, men Gibsons historieskrivning är väl också så här. Ja, det var tre judar som dog någon gång.
Just det.
Alltså det som är lurigt är ju att det är väldigt mycket historiska händelser som de har förvanskat. Så det är ju inte bara en skröna, utan de slagen som de utkämpar och personerna som är med är ju historiska personer som ägt rum. Men de visar det på ett helt annat sätt än det historiska.
Det stör mig. Det stör mig.
Men man kan störa sig. Man får göra ett val där. Om man stör sig på det så kan man störa sig rätt mycket på det. Ja. För att allt är fel. Även sådär att man ser blå i ansiktet. Det är liksom bara bullshit. Ja. Vissa saker kan man liksom tänka, okej, det här är inte en filmatisering av historien, utan det här är en filmatisering av liksom, vad ska man säga, krönikorna kring det här. Alltså det är den romantiserade skotska historieskrivningen som kanske fanns på 1500-talet, den har vi filmatiserat. Så då kan man ju släta över vissa grejer, som att han skulle haft en fru som blev mördad till exempel, är förmodligen bara påhittat. Men det hittades på någon gång på 1500-talet, så att man kan ju tycka att men då kan man använda det. Ja. Men sen finns det andra grejer, som att han får ihop med prinsessan. Hon var typ 9 år vid det.
Men han kanske gillade det.
Ja, men han var Mohammed.
Citationstecken. Kraftiga citationstecken kring får ihop det.
Ja, men jag tror att hon...
han är sån illa luktande rövare. Så här, bara går omkring och tallar på ett barn.
Jag tror att den drottningen inte var i... hon var aldrig i Skottland eller England förrän typ 5 år efter att William Wallace dog. Liksom.
Så det är helt poetat. Ja. Sånt kan man ju störa sig på när de blandar.
Och mannen där, var han i ett porträtt som är baserad i verkligheten?
Den homosexuella prinsen.
Ja men det är faktiskt historiskt. Det, är ju, alltså, det finns ju, ingen vet ju, för det går ju genom förvanskad historieskrivning. Men den, liksom, den traditionella historieskrivningen är just att pappan är en väldigt så handlingskraftig, med lite monster, erövrare. Sonen är homosexuell, har liksom favoriter i hovet och en svag kung som sen förlorar massa makt.
Mm.
Så att det är inte inslängt bara för att de hatar bögar, utan det är liksom förankrat. Men det är ett mishmash av historia och icke-historia. Och jag bestämde
lite Amadeus, kanske.
Ja, precis. Och där finns det ju folk som stör sig på det. Och när det gäller filmen Amadeus så stör jag mig inte på det. För jag accepterar att det här är inte en film som handlar om hur det var historiskt. Och i den här filmen så tycker jag att man kan göra det valet och se det som att... Ja, men om man tänker Robin Hood, de har ju också... Richard Lejonhjärta och sådana saker som fanns på riktigt, och prins John fanns på riktigt, det är riktiga människor som har levt, och sen blandar
nu
in...
här, prins John är väl ändå ett lejon, va?
Ja. Självklart var prins John ett lejon.
Ja. Ja, jag tycker de gör dåliga insatser. Nej, de försöker ju inte ens dela djur.
Lejonet är ju riktigt, men Sir Väs har de bara hittat på.
Vad besviken jag blir nu.
I vagnen.
Bara en parentes, Sir Väs, mest underskattade karaktären i Disneys hela persongalleri.
Alltså snarkningen. Ja. Jag trodde att den var sann.
Sir Väs behöver en spin-off-film. Alltså. Ja,
kvickt.
Ja.
Hela origin story.
Jag skulle gärna se Sir Väs och papegojan Jago göra någonting tillsammans.
Jag tycker att det är... Sir Väs.
Sir Väs, the origin story. Från att han var en liten esping.
Ja.
Utstött av flocken.
Vi kan kasta de gjort den här med... på Patreon kanske.
Ja, men det är riktiga ormar. Ja, visst. Bara har en liten hatt på ormen.
Så. Ja, men det är ju kända ormar som får spela.
Eller hur?
Ja. Och animera munnen.
Ja, Disneys nya stil liksom.
William Wallace då. Det här är historien om William Wallace. En historisk, verklig... Han har funnits på riktigt. Och det är Skottland är ockuperat av England, och han ser till att starta ett uppror mot ockupationsmakten.
Ja.
I stort sett är det va?
Mm, det är väl det. Och sen går det jättebra ett tag.
Tills han blir martyr för hela saken. Så det är ju en martyrhistoria. Det finns ju väldigt så, speciellt på slutet finns det ju väldigt tydliga så här Jesus-anspelningar med korsen och sådär.
Vilket kors han fästs på.
De är inte subtila på den biten.
Nej.
Men Mel Gibson har jag ju märkt älskar den här Jesus-grejen. Alltså det är nästan varje film är han ju Jesus.
Vi visste inte riktigt det här, men sen så förstod vi det.
Han ska ju gå Golgata hela tiden. Blir så, alltså ingen har blivit så uppspöd i modern filmhistoria som Mel Gibson, tror jag.
Nej. Men han ser ju också ganska sorglig ut. Alltså det är ju ändå rätt castat av honom själv, skulle jag säga. Alltså han ser lite trött ut.
Ja, vi kan komma till casting. Jag tycker vi har problem där. Men Mel Gibson kommer
just
då från
Golgata en... tycker jag att han passar.
Men Mel Gibson kommer från en bra, ganska bra streak av liksom Mad Max på 80-talet, Lethal Weapon franchiset som trean gjordes 92 och sen kom han, gjorde han Maverick som var en hyfsat stor westernfilm, inte så jävla bra, men
jag tycker den är charmig, men det är inte en western.
Nej, men den blev väl ganska
plojig komedi, framgångsrik, absolut.
Ja, framgångsrik. Ja. Så han är ju en jättestjärna, och sen får han det här projektet som han spelar huvudrollen i och regisserar och lite producerar i sig.
Förmodligen. Ja. Han är väldigt så.
Så han är ju gigantisk i Hollywood vid den här tiden.
Ja, det är han. Han är ju en riktig AA-lister. Han är ju, han får ju göra, han har ju lite, han har carte blanche på marknaden.
Var det här hans peak på något sätt? För att sen blev det ju liksom...
Jag skulle säga att det här var
hans peak. Sen började han började bara beta av dem liksom. Han gjorde typ så 2 filmer om året. Han gjorde Lethal Weapon 4. Han gjorde Ransom, som jag är lite sugen på att se faktiskt.
Ja, den borde vi se.
Conspiracy Theory, som jag har goda minnen
helt
av.
Helt okej. Okay.
Och sen, men sen känns det som att han bara liksom, alltså, jag vet inte, sen börjar jag göra film för sakens skull.
Han, om man Passion of the Christ är ju en otrolig succé försäljningsmässigt. Men världen över, om man räknar på inspelade filmer.
Nej, men så här, hela det evangeliska USA gick ju och såg den.
Ja, och mycket, mycket stort i katolska kristna länder också. Så. Men han fick ju med sig väldigt mycket bagage i och med den filmen. Det var ju där hans liksom antisemitism blev ifrågasatt och så. Så jag skulle säga att här älskar vi fortfarande Mel Gibson.
Var den inte stark nog, tyckte de, eller?
Det var bara 2 judar som dog.
Jag tycker du är lite oseriös i din antisemitism, Mr. Gibson. I gotta question your commitment to the cause.
Du är inte tillräckligt.
Nej, men han, ja, och sen var det ju någon avlyssnat telefonsamtal som blev en grej också.
Ja, det var ungefär samma veva. Så att här är han ju fortfarande the darling of Hollywood, alltså. Ja. Och här får han det förtroendet och vinner regi och bästa film. Så man skulle verkligen kunna säga att han är på topp här, alltså. Det skulle jag säga.
Ja, och sen går det bara ut, så sen är de så här, okej, Mel Gibson är en fullständig fullblodsgalning bara, så är det ju.
Ja.
Som får göra filmen då på något sätt.
Ja, men han verkar ju kunna göra film med, det är nästan så han gör film med egna pengar nu, gör det inte, är det inte så?
Jo.
Alltså, tänk om man hade den.
Ja, men då sen så går pengarna i ett kretslopp mellan galningar till galningar, liksom.
Ja, alltså, det är förmodligen. Ja. Historien kommer se det så.
Jag har inte hört så mycket från Mel Gibson nu, men jag kan tänka mig att han hänger mycket på Facebook.
Ja, exakt. Alltså man ser honom like olika konstiga grupper. Man bara,
det hade inte varit chockerande om Mel Gibson sitter mycket på Facebook nu och bara går väldigt djupt ner i kaninhålet på QAnon, anti-vaxxer och såna grejer.
Men känns hästar rimligt. Finns inte. Jag har aldrig sett en häst.
Nej. Så där är vi någonstans. Vad tycker vi om persongalleriet? Ja, det som slog mig när jag satte på filmen igår var att jävlar vad det här är bra regisserat, och framförallt när för det börjar med ett barn. Det börjar med den unge William Wallace och hans familj och sånt där. Och det verkar vara, som vad jag har förstått, skitsvårt att regissera barn.
Det är klart, det är ju barn.
Men de har verkligen han har verkligen fått fram det bästa ur det här barnet.
Ja, jag tycker bra unge.
Bra unge, jag tycker båda ungarna är bra. Jag tror inte att den här ungen hade hållit liksom 4 minuter på en teaterscen. Men han lyckas ju göra så att han lyckas lyfta fram det som är så jävla bra med det här barnet.
Ja, verkligen.
Så svinbra regi rakt igenom. Och där märker man så att det här är en så här snyggt regisserad film.
Men otäckt ser barnet ut, tycker jag.
Du tycker att barnet är otäckt?
Ja, jag tycker att
Gullig unge,
vadå?
Gullig unge.
Jag gillar inte barn, men jag skulle försvara att det här är ett gulligt barn.
Vad är det för ansikt med det här barnet?
Nej, men jag vet inte, det ser lite ut som den där blåa ögon, alltså Siberian husky ögonen. Jag blir lite nervös av dem.
Jag har gradat
alltså.
Upp.
Jag har gradat upp det gröna. För att matcha Mel.
Jag blir skitnervös. Jag känns lite...
Nej, jag tycker det är lagom gulligt barn. Jag tycker också att det är liksom inte, ofta väljer de sådär, det gulligaste barnet på hela castingen och så blir det lite såhär överdrivet. Men här har de valt ett såhär ganska normalt.
Rimligt gulligt barn.
Ja, det är inget alltså det är ju ingen man ska vända sig om på barnhemmet.
Nej, men precis. Jag tycker det finns en poäng med det. Varför skulle William Wallace barn och hela...
Jag vill också se när du är på ett barnhem och gör en double take när du går förbi så här, nej, vänta lite. Typ som att man scannar barnen.
Ja, men ni förstår vad jag menar.
Jag hade plockat den här ungen direkt.
Den här, eller du?
Ja, men det är bra att det inte. Finns några för alla Rasmus-bluffen där ute.
Ja, small hands.
Hade jag gått in för det liksom bara kolla lite om att man kommer in på barnhemmet, bara kan vi hjälpa dig? De bara, nej, jag bara kolla.
Sånt är alltid chill.
Ja. Ja. Och då, de tycker det är så
och
roligt.
Hade jag sett den unge William Wallace bara du kommer med.
Ja.
Du sa att du bara skulle titta. Han hänger med mig hem.
Jag visste inte att ni hade en mini hockeyspelare.
Och så visar du glocken i byxlinningen och de säger okej.
Okay. Mm. Precis.
Ja.
Vi kan ju diskutera det här.
Jag tycker det är väldigt fint deras vänskap och sånt. Nej, men jag håller med dig. De är bra barn. Mm. Även kompisen där. Mm.
Och sen har vi liksom, sen ska vi illustrera vilka den onda sidan är, och det är ju den engelska kungen och hela hans anhang med prinsessor, son.
Longshanks med ja-sägare.
Ja, precis.
Som man kallar dem.
Ja. Där sparar de inte på krutet.
Nej.
Utan det är ju ondskefulla troll. Det är ondskefulla trollkarlar från Harry Potter ungefär.
Det är det, absolut. Jag tycker Longshanks är en bra filmskurk.
Ja, det tycker jag också.
Mm. Han är mustig. Och det är också att han är... Han får ändå vara smart och kompetent liksom. Den där genren av bra skurkar som man, det är inte sådär, man hejar inte på dem, men man gillar dem.
Mm. Ja, men när han väl tar sig in i fighten, då förlorar skottarna. När han är liksom så här bara, okej, jag gör det själv då. Så det är den ute bara, send them. We'll hit our own people. Yes, but we'll hit theirs as well. Liksom, det krävs en ond
jävel. Han vet vad han gör, han lyckas ju med det. Han får ju också fast Braveheart. Först beser han på slagfältet, sen får han fast honom och avrättar honom. Och sen så är det bara ironin i att det blir en martyrdöd som liksom exploderar ansiktet på honom på något sätt.
Ja.
Så han förlorar, men det är coolt.
Ja.
De etablerar ju hur jävla ondskefull han är direkt genom att det är nästan det första han säger. Vad är det så här? Adeln i Skottland och så, ockupationsmakten ska få prima nocta.
Alltså rätten. Prima nocta.
Rätten.
Han säger också, kan vi ta den scenen? Han säger också lite så här busigt på något sätt. Han går upp så här. Prima nocta. Typ lite som så här, har du hört talas om det? Future Queen. Och sen, så vill han ändå förklara det i detalj också.
Ska vi kolla här?
Ja.
Perhaps the time has come to reinstitute an old custom. Grant them prima nocte. First night, when any common girl inhabiting their lands is married, our nobles shall have sexual rights to her on the night of her wedding. If we can't get them out, we'll breed them out. That should fetch just the kind of lords we want to Scotland.
Det finns tydligen inget rapporterat fall, varken i Storbritannien eller Irland, över prima nocta. Det var vanligare i Frankrike, har jag läst till mig här.
Mm-hmm. Jag har också läst lite om det. Alltså, mest Wikipedia, men jag måste ju gå till botten med det här.
Ja.
Folk är oense liksom. Det finns en ganska vanlig uppfattning att det här aldrig har funnits någonstans.
Okej, okay, ja.
För att det finns liksom ett historiskt arv att berätta det, men det är väldigt ofta... i det här, vårt grannland hade de det för 200 år sedan.
Aha.
Eller vi har tidigare haft de här grejerna. Voltaire hade massa sån här åsikter om vad han hade haft för rättigheter på medeltiden, men han hittade också på den typen av rättigheter som att man hade en adelsmän hade rätt att sprätta upp magen på en bonde för att värma sina fötter.
Nå, det var ju naturligtvis en metafor. Jag såg inte hur ni kunde...
Finns...
Ja, herregud.
Men det finns ändå såna här grejer att... det finns antropologer som ändå anser att ja, men det finns ändå parallellt där till andra kulturer, så det skulle kunna funnits. Så det finns också, just med Skottland är ett av de ställena som det finns en ganska stark tradition att det här ska ha funnits en gång i tiden, men kanske mycket tidigare, så här tidig medeltid.
Mm.
Så det är liksom, det är ju hittepå. Men om man tänker att det här är så här skröna historia, att det här är liksom någon kille på 1600-talet som har skrivit propagandahistoria, då passar det ändå in i
verkligen.
Det är liksom inte Mel Gibson bara skiter ut, utan det är ändå en tradition av att det här ska ha funnits.
Ja.
Så på så vis är det okej. Och det är ju också en väldigt effektfullt sätt att berätta om vad förtryck är, liksom, om varför man vill vara fri. Det
känns också väldigt Mel Gibson. Jag vet inte hur jävla psycho-catholic han var på den här tiden, 95, men han kanske alltid bara har varit det. Och, bara att det kom ut för typ 15 år sedan. Ja. Men här var han liksom, men han bara gömde det eller dolde det.
Många
men,
filmer där han tittar upp lite mot himlen och tackar någon. Alltså ja, det finns
det är väldigt mycket, så antingen den här som ska liksom surrender to God eller vara Kristus.
Ja, men Golgata.
Ja, precis, liksom, hela den.
Den är ju.
Men det känns som en Mel Gibson grej att göra, att vara så, vi ska ta det mest bibliskt onda vi någonsin kan.
Ja.
Vi ska förslava, vi ska utrota, eller du vet så här, någonting.
Ja, men det är också den där lite halvtradiga idén om att man förnedrar en kille så mycket när man ligger med hans kvinna.
Mm. Ja, för att när då Prima Nocte, så Mel Gibson dyker ju upp typ 22-23 minuter in i filmen med den galnaste hockeyfrillan. Alltså det är som Martin Riggs i Dödligt vapen har så här
let it go.
Alltså, du trodde jag var tokig i Dödligt vapen.
Nej.
Nu ska du få se på crazy hockeyfrilla.
Alltså, men det roligaste är att det är en peruk också. Mm. Läste jag. Alltså det är inte det att han har låtit det växa och att Mel Gibson bara har en sån hårväx liksom, utan det här är en peruk.
Nej, men ja, det är klart. Alltså jag menar, det är ju bandet Slipknot med några som de har klippt av några dreads på lite här och var.
Ja.
Så ser ju folk.
Men frågan är, vill man någonsin se Mel Gibson på något annat sätt under den här perioden? Det är ju nästan en kompromiss att han ens har, att han inte har hockeyfrillan, tycker jag. Det är ju rätt sorts långt hår för Mel Gibson.
Ja, jag vet inte, jag bara tycker att så här, alltså det är som att man tar så här, kan du ta Dödligt vapenkillen och sen bara drar du upp volymen till max på hockeyfrillan. Alltså om man ska liksom göra gubben i ett...
Men
i
nu låter det ju bara som att du var på producentmötet.
Ja.
Det är ungefär exakt det de sa förmodligen.
Men är det så att vi har olika åsikter om Mel Gibson i den här filmen? För jag tycker Mel Gibson är väldigt bra.
Jag tycker också att han är väldigt bra, men det var väl för fan ingen överraskning.
Nej, det är det
inte.
Men en sak som jag tycker... Nej, alltså, han är ju jättebra. Han är bra på att spela förtvivlad. Och han är bra på att vara en karismatisk larger-than-life-hjälte. Liksom.
Ja, just det.
Men en sak som jag tycker är bra är att han rör hem saker som jag tycker är svåra, som det talet liksom, they can take it, jag kommer inte börja, take your life, they can
never. Vi
take
kan
it
väl thing. Lyssna lite på det.
Ja, det är då, alltså då har han ju liksom etablerat sig som en, han blir mytologiskt omspunnen.
Mm-hmm.
Han kommer till det första slaget med sina boys och säger att så här, I'm William Wallace.
Just det.
Och de säger you're not William Wallace, he's 7 foot tall och så vidare.
Jag tycker han levererar. Jag tycker han har ett jäkla så här magstöd och en slags så här, pratar med väldigt så här massiv röst, och det skulle kunna bli löjligt för att det är ganska så här pajarepliker, men han, jag tycker han rår hem det.
Jag tycker
så
är också
överlag genom filmen.
Ja, jag blir extremt irriterad på att han har någon typ av schackhäst.
Nej, vet du vad?
Han står aldrig still på den här jävla hästen. Alltså, jag blir så nervös.
Jag har faktiskt det här.
Alltså, han kan inte rida.
Nej, varje gång som Mel Gibson skrek sina repliker så började hästen springa.
Ja.
Så han var tvungen att ta in det i spelet. Jag tycker det är...
Alltså, det är...
Gött.
Va?
Ja.
Men vadå? Det är ju så sjukt genomskinligt.
Nej, men jag tycker han, det, han vill ju lägga liksom... upp hela massan. Det är ju så, han, nej, men, det är ju så misstaget han, tas om hand.
Fast vänta nu, när han ska stå och prata med en person, då liksom låtsas han gå runt den personen för att hästen uppenbarligen utgår med honom.
Jaha, ja, det är lite innan där. Ja, ja, just det. Ja. Mm.
Här kommer I am William Wallace.
Ja, just det.
Against that? No! We will run! And we will live! Alright? Fight and you may die. Run! And you'll live. At least a while. And dying in your beds, many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!
Jag är en sucker för sådana där alltså.
Bullshit.
Förlåt, men jag tycker det här är hästens scen. Jag tänker bara på hästen.
Det är jätteroligt.
Alltså hästen går liksom åt sidan, lite bakåt. Mel Gibson bara, jaha, ja, nu, ja, hur som helst, jag är ju så bra. Och det... ni ska, oj då, nu går jag åt det här
hållet. Men är det inte lite härligt då, att det måste ju ändå ha varit så? Man blir påmind om att folk, när folk gick omkring med hästar så var det lite störigt.
Nej,
och...
om man inte kunde rida.
Ja,
men nej,
Hollywood-häst som håller på sitt stor still vill man inte ha. Sen fanns det inga bevis på att William Wallace någonsin pratade med den där armén såklart inför slaget. Men det,
det gäller nog sådana tal inför slag generellt att det är, man vet inte om det överhuvudtaget var så vanligt för att det är svårt att lösa rent praktiskt.
Rent praktiskt, precis.
Men det finns väldigt mycket sådana berättelser om tal inför slag, så där kan man också tänka att det ändå, finns ändå en tradition
alltså,
av det där.
Han liksom. Pratar, alltså, det här är ju en jättegäng. Det är ingen på kanten som hör vad han säger.
Nej,
det, alltså, det är samma sak som i Game of Thrones när alltså den här, det här jätteslaget mitt i natten när de står uppradade, det, ja. Det är så här, 500 meter av krigare på led och så du vet de, och de har någon sorts magisk jävla grej som gör att alla svärd börjar liksom brinna så.
Ja.
Alltså det är ingen som märker att så, den jävla häxan står i mitten och så någon på kanten som bara boof, det är eld, eld i
ansiktet. Alltså, där är det ju så här, ingen tittare ser vad som händer.
Jag bränt hela skägget!
En av de bästa skämten är liksom right off the bat efter texterna på Life of Brian är liksom Sermon on the Mount och så bara Jesus står och pratar och så backar kameran och så bara speak up! Jävla bra!
Ja, det måste vara mycket speak up på den tiden.
Exakt.
Verkligen. Vad sa han?
Jag gillar att han liksom levererar ett skämt och att det blir ett så här Merry Men-skratt. Jag tycker det är så mysigt. Och sen tystnar alla. I am William Wallace.
Han har ju någon typ av, ja, jag går med på det. Det blir någon Coach Wallace stämning här.
Ja.
Och det är half mysigt.
Halftime pep speech.
Yep.
själva talet är inte så bra egentligen. Men jag tycker att han har Mel Gibson, och det är väl det som gör honom galen sen också. Kanske han har någon slags inre raseri som han tror på.
Ja.
Och liksom den historiska William Wallace var väl också så där verkligen monströs. Jag tror han hade så här, vet, gjorde sitt bält av engelskt hud och såna grejer. Alltså helt galna. Och man kan tro på Mel Gibson som en sån helt störd mördare.
Tänker,
liksom.
Han är kanske i kategorin väldigt, väldigt arga som sedermera har blivit väldigt kränkta män. Alltså typ Strindberg, Marcus Birro, alltså sådana här som alltid är arga, som alltid måste brinna för att de är så arga med någonting.
Ja, men han har ett inre raseri att tappa av liksom, så han kan liksom koppla på
spårar
det.
Spårar oftast ut.
Frågan är om det är det som har kommit fram nu, för jag tror att Mel Gibson har varit en sån som har fått väldigt mycket serverat på grund av han har ju en otrolig karisma och han har gjort jättebra rollprestationer och så. Och sen helt plötsligt blir han frågasatt för att han tycker som att han alltid har tyckt, för att det kommer fram till ytan. Och då blir han så här, vadå, ni älskar ju mig nyss? Och så blir han så här skitförbannad för att helt plötsligt så förstår världen vem han är och han förstår inte att de aldrig har förstått det.
Det finns väl alla möjligheter att spåra när man levt hela sitt liv som Hollywood-kändis.
Det också.
Jag vet inte. Men jag tycker att jag blir påminn om hur bra han var och jag tycker verkligen att han levererar på toppen.
Alltså jag tycker att det är obegripligt. Jag tycker att Mel Gibson är liksom hela problemet med den här filmen.
Okay, ja,
men tycker du om Mel Gibson generellt eller har du problem med honom? För att det finns ju team Mel Gibson och team hatar Mel Gibson.
Jag tycker att han är hela behållningen med dödligt vapen till exempel. Men han är hela problemet med den här filmen. Den här filmen är oerhört välkastad. Jag tycker att det, alltså, det är inte någon som är riktigt dålig i den här filmen.
Nej.
Men Mel Gibson bara är... Han dyker upp, han är en amerikan som dyker upp med hockeyfrilla liksom.
Är han inte australiensa?
Om en sous-vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ja, men ja, typ han så här, växte väl upp lite, men han är fan amerikan. Ah, ja. Han är amerikan som växte upp i Australien.
Han botar för länge nu.
Men han är fan amerikan. Men det hade inte spelat någon roll. Australiensare som dyker upp i Skottland med hockeyfrilla hade inte funkat heller. Så oavsett, han är helt malplacé. Och han är inte, jag vet inte, han är bara för mycket Mel Gibson i den här filmen. Även om det är en Hollywood produktion så bara känns den autentisk. Alltså alla biroller är det så här, de är duktiga, bra liksom. Det var utom ju... han som bara så här, sticker ut som jävla ugh.
Ju så här faktiskt. Jag ska inte till försvar ska jag, vet jag inte, men produktionsbolaget ville verkligen ha Mel Gibson och Mel Gibson ville inte göra huvudrollen.
Va?
Han var så här, jag är för gammal, ni borde ta någon annan.
Ja, för det tänker man också på. Han kan inte rida och han är för gammal.
Ja, han ska spela i sin 20 år liksom någon slags 20 plus och han är 40 plus. Eller han är nästan 40. Men han sa han tackade nej flera gånger och bara så här, men jag är för gammal, men de bara vi kommer inte finansiera det här om inte du spelar huvudrollen. Och då gjorde han det så.
Va? Det här är en martyrroll.
Ja, som spelar martyr. Men jag trodde också nämligen att det här var Mel Gibsons ego som sa jag ska spela mig själv och jag ska regissera.
Jag trodde det var typ villkoret.
Ja, men så var det tvärtom.
Men det spelade någon roll.
Han
kanske hade ögat att se, för att han är uppenbart ett regissörsöga. Han har kanske ögat att se så här, ja, det här blir inget bra. Mm. Men om jag måste göra det så får jag väl göra det då.
Mm-hmm. Ska jag stoppa in lite casting här, vilka som var tilltänkta också?
Ja. Tom Hanks.
Alltså jag vill ju säga det. Kan vi inte bara säga att han var det för sakens skull?
Snälla gud, det var mysigt. Honom skulle jag följt in i röra.
Ja, men okej. Tom Hanks var tilltänkt.
Ja, tack.
Den obligatoriska fabricerade faktat. Sen Daniel Day-Lewis.
Det skulle det ju vara jätte...
Hur ung är han här då? Jag blir lite...
Nej, men han är ung.
Han är ung. Han är den sista mohikanen ung.
Ja, han är där.
Och han ska ju vara typ något 20, så det funkar. Liam Neeson. Då hade du ju verkligen varit... Han har spelat Rob Roy i det här. Då hade han ju en
rotem. Båda de här hade jag tagit direkt framför Mel Gibson.
Mm. Här har vi någonting som hade förvirrat Fanny. Christopher Lambert. Då hade det verkligen varit svårt att skilja på Highlander och Braveheart.
Han är en sämre skådis, va? Inte han en kass skådis?
Han är en ganska dålig skådis.
Ja. Ja, men han kan resa Bridges. I tiden. Så.
Fast på den tiden var det så här... Hey man! The Englishman's right over there, man! Det hade inte varit någon skott där.
Jag hade gillat den mätta Jeff Bridges.
Eller Robin Williams. Hey, Sons of Scotland. Hey, good fight.
Oh.
Watch it right there, chief.
Yes, I will now show you my ass under my skirt.
Freedom! Oh, freedom! Det hade varit något.
Han gör en bra skotsk, alltså komisk skotsk grej. Han är...
Ja.
Om de hade gjort det som en komedi, då hade ju Robin Williams varit klippt och skuren.
Ja, som en spoof-film med regisserad av Mel Brooks.
Exakt. Jag tänker att de bara inte Mel Gibson.
De har bara tagit fram det sämsta med den här filmen. Dels har de väldigt mycket sån här visa rumpan-scener och glada skottar som säger roliga adlibs. Och sen så blir det så här smörigt på slutet med martyrdöden och då blir det så jävla smörigt för det är Robin Williams-smörigt.
Ja, just det.
Det är så tearjerker och alls för mycket.
I våras för bröllopsknull.
Ja.
Alltså, det skulle bara heta Prima Nocta. Ja. På engelska. Mel Brooks presents.
Han tyckte det var prima. Alltså det är ju också en sak som jag tycker är lite jobbig med den här filmen. Att den är så fruktansvärt lång.
3 timmar.
Mm. Lite ovanligt på den tiden.
Lång.
Ja.
Tre timmar var ju ovanligt på den här tiden.
Ja.
Det är ju inte ovanligt nu tycker jag.
Nej,
nu är de 3 timmar.
Nu är ju James Bond 3 timmar.
Mm. Ja, men då var det ju, men så här, historiska episka filmer kunde ju vara lite längre även då. Och den här går ju in i den traditionen.
Fortfarande inte bra.
Nej, nej.
Alltså, jag blev förvånad. Jag minns den som men jag tycker den håller bra.
Jag tycker inte 3 timmar... seger. Jag tycker att de flyger någorlunda.
Jag tycker att den är väldigt sådär väl, även om jag kan säga att den är välskriven eller liksom väl producerad, men den har liksom ett tajt berättat en tajt berättelse liksom. Den är fånig i massa enskildheter, liksom alla repliker är inte bra och sådär, men det finns ett tydligt driv, det finns inga sådär plot holes som man fattar, folks motivation det är saker som står på spel och som leder framåt hela tiden.
Nej, jag ifrågasätter inte det, men jag tycker att det här när det går slow motion scener när man tittar på varandra, alltså du vet hans kärlekshistoria där i början, den är alldeles för långsam, alltså det, nej, sluta.
Ja, det är mycket.
Vadå, kärleksgrejen i början? Med alltså när han kommer tillbaka när de, ja,
den är för seg och även innan han ska avrättas, det är också för segt. Men alltså, de skulle bara kuttat skit där.
Första gången ni såg det här när Murron blir dödad, det är ju jävligt oväntat, är det inte det?
Jo.
Det är ju
Catherine McCormack, alltså hans blivande fru.
Ja, som faktiskt, han var gift, Wallace var gift och hon hette Marion, men de döpte om henne till Murron här för att det var för mycket likhet med Robin Hoods maid Marion. Men det blir ju jädrigt liksom.
Faktiskt, jag blev chockad för jag minns inte vad som hade hänt och sen var jag så, oh jävla, hon dog direkt
alltså. Just det.
Och det tycker jag också är så jävla coolt när han bara såhär, now let this fighter come to me, och så kommer han där med den där jävla fuff. Det tycker jag är så jävla bra hämndscen.
Nej, det går alldeles för långsamt, och den där hockeyfrillan som såhär tittar upp. Man kan föreställa sig när man går på så här Claes Olsson med honom och sen ser den där hockeyringen dunsa omkring på en orelighet. Alltså, liksom går lite
ni måste förstå att 90-talet hade inte gjort upp om hockeyfrillan än. Den var fortfarande lite.
Jag har inte ens tänkt på det som en hockeyfrilla.
Nej. Short on top for the fellas, long and back for the lady.
Nej, jag tycker han levererar. Det måste ju vara liksom en av de starkaste hockeyfrillorna i historien.
Om det är en hockeyfrilla, vilket jag håller med om att vi inte riktigt tycker att det är, så tycker jag att det är en jävla stark hockeyfrilla.
Absolut. Jag tycker också att det är starkt, alltså, när han, liksom efter den scenen, när han bara avrättar killen som har dödat Marion, liksom på samma sätt vid samma stolpe. Väldigt bra Mel Gibson där. Han ser så tom ut. Han är så, man ser på honom bara, det här löser ingenting för mig. Det ska bara göras. Och det är så, det är bra.
Det är bra. Det är jävligt bra. Jag håller med.
Vad hade vi mer? Just det. Vi hade något i stil med siffror, va? Hade vi några siffror?
Vi har siffror. Vi har lite siffror. Den spelade in hyfsat. Alltså, den gick ju med vinst såklart. Men inte, alltså så här var, den kostade 72 miljoner att göra och den spelade in 213 miljoner ungefär.
Det kan man väl inte klaga på.
Nej, man kan inte klaga på det, men man tänker att det var en större storfilm än vad det var. Den la sig ganska bra på liksom topplistan det året, men den la sig inte
högst liksom. Mm. Det som toppade den listan det året, det var Batman Forever med Val Kilmer. Säger något om den den drog in herregud. Ja. Apollo 13, Toy Story, Pocahontas, Ace Ventura uppföljan, Die Hard 3, GoldenEye, Rött hav, bla bla, Seven, vi ser Braveheart på plats 20.
Oj.
Outbreak slog, slog Braveheart precis.
Vilket kassa filmer.
Bästa med Seven.
Ja, men Seven är ju bra, men de andra var ju bara, det var inget som jag tyckte var bra där.
Det var ett stort år för huvuden i lådor.
Ja,
verkligen. Kom igen, vi jobbar med humor allihopa. Två är en trend, det är bara åka.
Vilket år var det då? Ångvältarna så var det 87.
Ja, verkligen.
Huvud i lådor.
What's in the box?
What's in the box?
What's in the box?
Men, så det var hyfsat liksom. Hyfsat skulle jag säga. Och sen så vann ju den för Best Picture och Bästa regi. Och var den enda Best Picture Oscar-nomineringen det året som inte hade någon nominering i Acting Categories. Mm. Vi ska också... Vill vi höra lite casting-grejer också?
Ja, fortsätt. Ja.
Det var... jag tog dem som var William Wallace. Det var också tänkt för King Edward, The Longshanks, Sean Connery.
Ja. Han måste vara aktuell för alla såna här. Alltså han måste ha fått alla... skotska eller medeltida eller liksom sådana fantasy-roller. Han blev erbjuden något helt sjukt för Gandalf. Och det tänkte jag innan när man hörde såhär, nu ska de spela in Sagan om ringen, superstor produktion, fan vad fett. Mm. Det måste bli Sean Connery som Gandalf. Mm. Det finns inga alternativ.
Han tackar nej.
I don't understand the script.
Jag älskar det.
Helt sjukt att tacka nej till så mycket pengar. Spelar roll vad du förstår. Ja.
Han tackar nej till Gandalf, Morpheus, och de bara, nu måste du ta något. Han bara, The League of Extraordinary Gentlemen. Och stod bara vid en green screen och hatade hela spelet.
Not exactly.
Sen pensionerade han sig.
Not exactly extraordinary.
Tydligen så var Jodie Foster tilltänkt för roller som både prinsess Isabelle of France och Muron.
Hon bara, what the fuck? Vad ska jag göra? Har jag någon replik?
Jag tror inte hon ens blev tillfrågad. Jag tror att de fattat att hon inte kommer
att tacka henne. Nej, det skulle väl vara som att liksom... Jag vet inte.
Hon hade ju kunnat bidra med lite, för att jag tror att Jodie Foster har någon sorts examen i så här, fransk litteratur från Yale.
Ja, just det. Hon skulle säkert kunna slänga av en fransk...
Eller så hade hon bara läst manuset och bara, vad är det här för bullshit?
Mm. Ja, men verkligen.
Men det här är inte franska.
Varför använder ni mig inte mer?
Ja, exakt.
Varför ska jag bara stå och se lite ledsen ut?
Ja, men du ska bli gravid! Mm.
Ja, exakt.
Terry Gilliam var tilltänkt som regissör innan Mel Gibson tydligen, vid något tillfälle. Jag vet inte riktigt det där. Och Brian Cox, det här är lite kul. Han har spelat William Wallace i The Wallace från 1975. Ingen kassakon.
The Walrus.
Brian Cox var också tilltänkt. Han var tillfrågad en större roll här, men han valde den som Argyle för att han tyckte det var den bästa rollen. Mm. Alltså som han blev bättre än den han blev erbjuden.
Jag gissar att den var matigare, för att det finns väl tydligen en 4 timmars version av den här filmen. Det är möjligt att Argyle var med lite mer då.
Jag tror att rollen som han blev erbjuden var en jättebortklippt version av I'm here to claim the right of prima nocta. När man får se hur han verkligen bara ligger med 17 brudar som precis har gift sig.
Jag tycker den killen är så rolig för att det finns ju sån här kategori så här incelmän som lite så här romantiserar medeltiden för att alla fick ligga, och det måste ju vara den killen är ju så oerhört mycket en incelkille som rider in och bara right on prima nocta. Han verkligen utstrålar det hans enda sätt att få sex. Att han liksom claim the right.
Lite snabba trivias också. Mel Gibson ville fokusera på att regissera, så han tog bara 2-3 tagningar på sig själv framför kameran. Så han ville vara så lite som möjligt framför kameran. Så kanske därför hästen löpte den boken. Han liksom aldrig riktigt känner varandra.
Han försöker rida ur bild konstant. Eller vad
jag måste kolla hur tagningen blir. Men det är du med i tagningen. Nej! Nu ska vi se. William Wallace avrättning var filmad i mycket mer detalj. Men det klipptes för att the audience reaction var väldigt negativ. Mm. Mel Gibson tillät sig själv att hängas på riktigt under den här tortyrscenen, och han säger själv att han vaknade upp och så stod det en massa människor runt om honom, så att så svimmade han av i en tagning.
Mm, kom.
Ja, verkligen.
Han sa också, and then I came, loads of Christian cum. Så so that's a lot of babies that went to waste. Citat, ja. Elvis.
Ja. Den enda tillåtna onanin. Du får beröra dig själv, men du får strypa dig till Elvis.
Ja, sen är det väl lite andra grejer. Nej, ja, det får väl räcka lite.
Jag tycker att det här är, förutom Mel Gibson då, oerhört välkastat. Har ni några favorit vad ska man säga, favoritbiroller? Favoritkaraktärer?
Alltså Brendan Gleeson är ju jävligt skön som Hamish, tycker jag.
Ja, och det där har vi ju en sån där, jag vet inte varför, men det verkar som att alla såna här stories ska ha en Lille John.
Ja.
En stor kompis. Alltså det verkar vara genom hela historien, men så William Wallace, är det den lille smarta och den stora starka.
William Wallace hade någon second lieutenant som historiker tydligen säger hävdar var minst lika inblandad i framgången kring det här upproret. Mm. Men att de ser Hamish som någon slags representation av den personen, fast i mindre betydelse liksom.
Men det är tydlig Lille John.
Verkligen,
den stora rödhåriga lunsen som är bra. Mm. Man kan alltid kan lita på. Den är även Obelix liksom.
Ja, Sam. Ja. Jag gillar honom.
Ja.
Mm. Vem är det?
Sam i Sagan om ringen.
Ja.
Det är
också en väldigt liten Lille John.
Ja. Jag gillar Crazy Irishman.
Ja, just det. Det roliga är att han som spelar Hamish är irländsk och han som spelar Crazy Irishman är skotsk.
Ja, okej.
Okay. De har bytt på varandra, men han är rolig.
Den här, ni vet vem jag pratar om.
Mm. Him, that can't be William Wallace. I'm prettier than this man. All right, father. I'll ask him. If I risk my neck for you, will I get a chance to kill Englishmen?
Is your father a ghost? Or do you converse with the Almighty?
In order to find his equal, an Irishman is forced to talk to God. Yes, father. The Almighty says, don't change the subject, just answer the fucking question.
Mind your tongue.
Insane Irish.
Smart enough to get a dagger past your guards, old man.
That's my friend, Irishman. And the answer to your question is yes. You fight for me, you get to kill the English.
Excellent! Stephen is my name.
Jag gillar honom.
Ja, jag gillar honom.
Stephen is my name.
Jag förstår ju också grejen med att Mel Gibson sticker ut så jävla mycket som Mel Gibson. Och jag förstår att det skär lite när alla andra är så på något sätt autentiskt kastade. Alla andra känns lite som sina roller på ett helt annat sätt.
Ja.
Så det förstår jag, men samtidigt så... jag tycker fortfarande att han är bra.
Ja. Där är vi där är vi olika.
Åsikter, så.
Får jag fråga er, är det här er vilken är er bästa medeltidsfilm?
Det borde inte vara den här, för den har såna uppenbara brister, men det finns definitivt de som många som är sämre, skulle jag säga.
Ja. Men det är jättesvårt. Fan, jag kommer inte på nu. Varför det?
Alltså en som jag gillade när jag var barn var den här Excalibur, men den tror jag också har brister. Men
kommer nog ligga här snart, för där finns det mycket att packa upp alltså.
Ja, men jag är mer fascinerad av den här. Den här har alltid varit lite fånig för mig, men den är också bra på något sätt, den är bra.
Ja. En Highlander ligger inte. Det ligger inte före.
Är det en medeltidsfilm?
Han åker ju i tiden, vet du.
Okej, det är en medeltidsfilm.
Bill och Ted och alla sådana.
Det är också en medeltidsfilm.
Ja, vet inte.
Nej, men,
är Highlander en julfilm?
En julfilm, ja. Definitivt.
Ja, det är en film för alla årstider.
Den eviga frågan.
Nej, men... för jag skulle säga att det sjunde inseglet är ju bättre än den här. Det är min favoritmedeltidsfilm.
Det är en medeltidsfilm, okej. Okay,
ja. Den har också svagheter faktiskt, men jo, det är svårt att jämföra.
Vadå, rent historiskt?
Nej, men det finns alla, man glömmer att det finns ganska pajiga scener i den med den här smeden.
Men det är det som är så... Vadå?
Gillar du då?
Du, din nis!
Ja, men det är mycket det. Ja, i Afrika finns det ett djur som heter apor. Mm. Ja, det var bara det.
Ja, det var bara det. Han flyger i träd. Men vadå? Det är klart att det är fars.
Ja, men okej. Ja, men visst, den är bra också. Mm.
Nej. Jag är väl svart, det passar bäst så.
Nu ska jag hoppa vidare här och ni får ursäkta uttrycket, men jag tycker att det är väldigt färgande och talande. Vad tycker vi om bögfönsterscenen?
Jag tänkte att det skulle komma upp.
Bögfönster, ja. Sonens pojkvän som kastas ut från fönstret. Ja. Jag tycker att den är... Jag tycker att det komiska är när han har landat och ligger i en blodpöl längst ner och det kommer fram tre vakter, tittar på honom och springer därifrån direkt. Det är oerhört timing i den. I just det movet. Annars är det väl mera så här, det är väl inget, alltså jag tycker det är så oerhört mycket grymma liksom, det är våldtäkter och det är halsskärningar och allt möjligt, så här, man mördar barn och sånt där, man bränner folk inne. Jag tycker inte den sticker ut så mycket.
Nej, den fick väldigt mycket kritik för den scenen och Mel Gibson sa att så här, för att synen så skrattade folk i biograferna. För att kanske på grund av samma anledning som du, att det finns komisk timing i det liksom, som inte, men Mel Gibson sa att det var aldrig min mening att det skulle vara en rolig scen, utan det är ju snarare karaktärsbyggande för kungen, ja. Som vi i för sig redan vet är väldigt ond, men som liksom på...
Nej, jag var inte helt övertygad måste jag säga.
Att han var ond.
Jag skojar bara, det var otroligt...
Men själva att han kan se ut genom fönstret är väl inte något problem egentligen, det är ju bara en klassisk...
gest.
Brutalt. Alltså, men jag tycker verkligen det är en bra sak med filmen också, att den, nästan allt som är brutalt drar den till max liksom. Ja. Dödar Murren och Prima Nocta och väldigt brutalt våld rakt igenom.
Ja.
Men alltså, vi pratade ju om det, var det förra filmen med så här, bögskämt eller med, och då tyckte jag så här, nej men man kan inte tolka allt som homofobi. Den här filmen tycker jag nog att det är lite homofobt, men mer hur man skildrar Edvard den andra, att det finns en tydlig koppling mellan att han är fjollig och inkompetent och att man ska liksom tycka illa om honom på något sätt.
Man vill ju verkligen lyfta fram så här, vad mansidealen, så här, vad är en riktig man? Det är William Wallace. Och några, och vad är en dålig man? Det är ju så här, de på andra sidan i olika skepnader.
Ja, men det är tydligt att man ändå respekterar kung Edvard mycket mer och att det finns någon så här koppling mellan hans manlighet och hans kompetens. Sen behöver man inte hänga upp sig på det, men jag tycker det finns ändå mer fog för att säga att det här är en film som tycker illa om fjolliga män.
Ja. Alltså, jag försvarar ändå lite så här, att jag skulle inte säga att han är dålig kung för att han är gay. Däremot känns det som att han är väldigt oerfaren. Alltså han är ung och han ska bli kung och han har inte fått någon, han verkar inte ha något intresse av att leda.
Det måste ju du ha, alltså det måste du väl ändå, alltså att han, det känns ju som att om man skulle säga så här, vad är dina intressen till den karaktären? Skulle han ju bara, killar, disco, smink.
Absolut. Ja, och det, alltså, jag säger inte att det är en bra bildning, men jag säger också så här att han verkar helt ointresserad över att bli kung. Utöver att han är bara intresserad av killar. Det är bara det jag säger.
Disco, smink. Och Gyllene Tider.
Ja, Gyllene Tider slog ju igenom ganska hårt här.
Ja.
Men ja, jag ser problematiken i det, absolut. Jag säger bara att, vad fan, vad ska han vara typ? 18. Jag var ungefär sådär när jag var 18. Intresserad av killar, smink och Gyllene Tider.
Men det förstod vi förstås. Men...
En detalj som folk tar upp är ju att Braveheart rent historiskt inte är ett namn på William Wallace utan på Robert the Bruce.
Exakt.
Men det kan man ju tolka som att de är inkompetenta. Man kan också tolka det som en lite cool grej att den så här, huvudpersonen i någon mening är Robert the Bruce. För det är han som liksom speglar sig i William Wallace och till slut förändras och lever upp till... Han förstår hur en riktig man ska vara.
Ja, men plus att det är ingen som någonsin kallar William Wallace för Mr. Braveheart. Alltså, nej. Det är inte så här att... det är liksom inte... det sägs ju, det uttalas ju aldrig vem som är Braveheart heller, egentligen. Alltså, filmen heter Braveheart.
Ja, och det är också ett bra... Alltså, det är ju någon slags ett tema för filmen också, det där med, att, med mod och hjärtat och att stå upp för sin ideal som då Mr. Braveheart till slut lär sig göra. så det tycker jag är lite fint. En sak som tillhör någon sak som jag alltid stört mig på med filmen, som är en detalj, är ju att det finns en setup som upprepas 3 gånger där folk säger... Det är inte viktigt att kunna slåss, det viktiga är vad du har i huvudet liksom. Pappan säger det, Argyle säger det, och sen säger han det själv. Och ja, visst, han gör några fiffiga grejer några gånger i filmen, men det är inte det filmen handlar om. Alltså det är sånt jävla tjat om en grej när det egentligen handlar om att han är mer modig och står upp för sina ideal. Det handlar ju inte alls om någon slags fiffig räv som hela tiden...
Det är ingen heistfilm.
Nej!
Men det är förvånansvärt mycket heists för att vara en heistfilm.
Och det är inte heller som att när det blir slagfält att han är en så här dålig på slåss men han har fiffiga grejer. Utan när han går ut först av alla och hugger med tvåhandsvärd, så varför hålla på och tjata om det? Alltså även om det hade varit en heistfilm där han är lite lurig, så hade man bara sagt det en gång, inte tre gånger.
Nej,
det är ett jäkla tjat.
Och det här är ju den korta versionen. Det är säkert två gånger till i den långa versionen. Det är hans sista ord. Det är också viktigt att vara smart.
Efter freedom!
Freedom! Och sen knackar han på huset.
And cunning!
Freedom and cunning wits, people!
Wants to make a gesture towards its head.
They may take our lives, but they never take our freedom and our wits.
And our wits, people. First, I'll teach you Latin. Then we'll fight.
Det är något som måste tas upp också. Jesus Christ, alltså vad han... när han träffar den här prinsessan och så här, oh, du pratar latin. Mm. Och sen ska han styla med, vad är han säger? Français préféré. Ja, men dude, kan du inte bara ta en timme och lära dig säga det där français préféré på lite bättre franska?
Jag tycker det är helt realistiskt att William Walls inte är så bra på franska.
Jag
kan italienska också, capricciosa margarita.
Han har snabbat upp lite och har lite bildningskomplex. Han är inte... Han vill inte att det samtalet ska fortsätta på franska.
Nej. Men har vi något mer?
Nej, jag tycker att det finns ju en del att prata om. Men vi måste gå till frågan.
Ja, det finns lite grejer, men det kan man ju snoka upp själv.
Erik Broström, Braveheart från 95, håller den?
Jag tycker att den håller. Jag förstår det tråkiga med att Mel Gibson är så mycket Mel Gibson. Jag kan se den kritiken när man ser alla andra roller, men jag tycker fortfarande att den är jävligt bra. Och jag tyckte den var jävligt bra när jag var liten, och nu tycker jag att den är bra. Så att jag får se om 10 år vad jag tycker då. Mm. Men ja, jag tycker den håller. Bra, bra.
Fanny Agazzi, håller den?
Han kan inte resa i tiden. Det tycker jag är ett problem. Nej, men
Mel Gibson som skådespelare, menar du?
Ja.
Han ska inte göra period pieces.
Nej, jag menar att hans karaktär inte kan resa i tiden. Okay. Med ett magiskt svärd.
Ja, det är en brist, håller jag med.
Det var en Highlander-referens, jag förstår.
Martin har en agenda, och fan, jag bara flippat med den.
Vill ni veta hur många som dog i förintelsen? Nej. Hur som helst, den är för långsam. Alltså. Fan, det finns roliga grejer i den här, men fan, den är för långsam. Jag säger att den håller inte. Nej.
Ola Aurell, håller det?
Det finns väl tre saker som skulle kunna tala emot den. Det är väl att den är väldigt ohistorisk, och jag är lite så här historienörd. Jag kan ändå störa mig på att, du vet, de skär genom rustningar med svärd och sådana saker. Den är lite jönsig på det där, lite vi är vanligt folk på pubben, snubba som skojar och visar rumpan. Den är lite melodramatisk, som sådana här filmer i och för sig nästan alltid, även när de är bra liksom. Även Gladiator tar sig själv på ett enormt allvar och har jättemycket stråkar och så. De två första tycker jag överlever om man bara tänker att det här är en så här Robin Hood-skröna film. Det här är liksom inte ett... Och syns själv på större allvar än så. Den sista är ett problem jag kan leva med. Jag tycker att alltså, våldet, dels att den är så brutal och dels att den är så ändå så klippt och liksom, det är bra filmat och bra iscensatt utifrån sin tid. Så det tycker jag lyfter den. Och så tycker jag att den har en väldigt solid dramaturgi, om man ska säga. Det är liksom en bra berättelse. Liksom. Det är en fånig berättelse, men just att de rör ihop det hela tiden och att det inte... ingenting trillar i mellan stolarna, utan den ska vara så här, och då överlever det bra. Så jag tycker absolut att den håller.
Jag säger så här, jag tycker att det är som Ola säger, jag håller med att det är ett solitt hantverk. Mm. Oerhört snyggt fotad, oerhört snyggt regisserad, och det är inte många liksom döda stunder i den här 3-timmarsfilmen. Utmärkt castad, hela, alltså det är enormt mycket karaktärer. Det är enormt mycket statister och sånt där. Som, så det är, och de lyckas få ihop det väldigt bra. Alltså, men jag tycker att problemet är Mel Gibson. Det, jag tycker inte att det funkar. De hade kunnat casta alltså fem andra som hade gjort det här mycket, mycket bättre. Och då hade det varit en, liksom en super solid film. Ja. Men han sticker ut som en öm tumme, eller vad det är man säger. Och det, jag tycker att det är nästan det är tråkigt att se på en sån här bra, snygg produktion. Så jag säger att den här är en bra film trots Mel Gibson, så inte tack vare. Och jag säger att den håller inte. Det finns grejer som är skitbra i den här, men det håller inte som helhet på grund av Mel Gibson i huvudrollen.
Jag är väldigt oense just Mel Gibson, för jag tycker att han levererar jättebra. Jag kanske har överkänt med vissa grejer, men jag tycker att han också är så här. Här skulle de inte haft någon annan.
Nej.
Och jag tycker han är bra på det där liksom Sean Connery-sättet. Han är alltid Sean Connery. Liksom. Det är inte att det är en maximal inlevelse, men det är liksom karisma och att han gör det han ska i scenen. Liksom.
Nej, han rider inte.
Nej, men
det
okej.
Kan han inte. Men, faktiskt. Förlåt, ja, men han kan
du
inte.
Kanske är så här hästtjej. För mig, för jag får bara känslan.
Jag har knappt sett dem som rider förut, men han kan ju för fan inte receive
a plan. Jag tänker att han var en eldig hingst. Liksom, och så måste det ha varit på medeltiden. Så tänker jag. Jag är beredd att förlåta det. Jag tänker att de stod aldrig still.
Jag tror han har en damphäst. Kasta om honom eller hästen.
Någon måste gå.
Undrar vem det blir.
Får jag avsluta med ett litet klipp jag såg här igår faktiskt.
Ja.
På just så här, för det här är en Mel Gibson liksom koppling till Jim Caviezel.
Ja.
Är tydligen en riktig jävla QAnon antivaxer
alltså
galning
nu. Det är roligt att höra.
Och han pratar på någon typ av sånt där möte och citerar Braveheart och,
wow.
Och du vet, han var ju regisserad av Mel Gibson i Passion of the Christ. Han spelade ju Jesus Kristus.
Ja, det lär ju himself. Fuck upp vem som helst.
Och så här står han och pratar under ett tal.
Will you fight? This man says no, we'll run and we'll live. Yep, fight and you may die. Run and you'll live. For at least a while. And dying in your beds many years from now, would you have been willing to trade all the years from this day to that for one chance? Just one chance to come back here and tell our enemies that you can take our lives, that you can never take our freedom. Every man dies. Not every man truly lives. You. We must fight for that authentic freedom and live, my friends. By God, we must live. And with the Holy Spirit as your shield and Christ as your sword, may you join Saint Michael and all the angels in defending God and sending Lucifer and his henchmen straight right back to hell where they belong.
Wow.
What a fucking weirdo.
Det där var ju
båda de två
extremt ofräscht att se.
Ja, det är sånt där en Mel Gibson-film kan inspirera till.
Absolut.
Är ni nöjda nu eller?
Okej, den håller inte.
vi har inte pratat om det, men den är ju verkligen en sån patriotfilm som passar väl in i Brexit och skotsk självständighet såklart, men också någon slags tidsanda 2016 alltså liksom.
Det måste jag säga, det gillar ju mig. Jag gillar en hämndfilm och jag gillar liksom den här rebellion liksom, uprising. Det finns ingenting som så, alltså, och du vet, så, alltså snuthatet i den här filmen är ju massivt.
Absolut.
Ja, det kan jag uppskatta.
Man måste bara få acceptera att det är en känsla som tillhör alla.
Ja, kanske. Ja, men jag tror att det finns folk som hejar på engelsmännen i den här filmen.
Ja. Man gillar ju kungen lite grann.
Ja. Han
vet hur man styr ett land.
Nej, men jag tror att det är folk som
han vet hur man behandlar bögar.
Jag tror att det finns vita sydafrikaner och israeler som är så här, men det är bra, det ska de ha. Det ska de ska ha. De behöver en hård hand.
Men man kan ju känna lite grann av de jobbiga skottarna som bara känns att de är ett glatt gäng som hänger på pubben och nu ska vi ut och slåss.
Ja,
och de har lite vaga idéer om någon slags freedom. De vet inte vad de snackar
nej,
om.
Nej.
Det är bara anarki.
Vi gav dem avlopp och vi gav dem sjukhus.
Ja, men
det här är tacken.
Vi kan införa er freedom och tre dagar senare kommer det bara vara någon ny adelsman som rider in och ska ha prima nocta. Kan vi bara ha lite ordning?
Verkligen.
En erfaren kung som tar de hårda besluten.
Det känns lite som huliganer. Eller
ja, men
liksom.
Lite sådär. De vill ju bara ut och slåss. Men det finns ju också en sån här i alla fall någonsin, kanske lite för lite, men där de ifrågasätter honom och säger att ja, men vill du verkligen ha frihet eller vill du bara, är du bara sur för din tjej?
Ja, precis. Vi måste sluta.
Ja,
det var det. Vi fortsätter vidare på Patreon.
Ja, ja, det gör vi. Ja.
Fan.
Vi har väldigt mycket mer. Det verkar som att vi har mycket att avhandla.
Mycket.
Så vi fortsätter där. Jag har varit Martin Soneby. Du har varit Erik Broström. Yes. Du har varit Fanny Gazzi och du har varit Ola Aurell. Yes. Vi hörs. Hej då!
Hej!
Nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.